Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Kära lyssnare, vi vill nu uppmärksamma er på att vi även i vår kommer hålla kurser i medberoendekunskap, kan man väl kanske kalla det för.
Ja, anhörigskap, ett sätt att hitta sin egen platå brukar jag prata om man känner att man hamnat i en återvändsgränd med någon som står en nära. Och det är som vi har pratat om innan, att vem som helst som anser att den har hamnat i en problematisk situation med någon som har ett beroende. Det kan ju vara träning, man kan vara anhörig till sin pappa som är psykiskt sjuk eller dricker för mycket. Det finns många olika anhörigskap eller medberoenden, och alla är välkomna på de här kurserna.
Och det är så här att vi har ju utforskat Zoomens fantastiska värld. Så kurserna hålls via Zoom, det vill säga att du kan sitta tryggt och säkert hemma i ditt hem och delta via Zoom. Vi kommer dra igång nya kurser. Det är 8 tillfällen, 1,5 timme per träff. Med starten 2 februari 19.00 är den första kursen, och så 8 tillfällen framåt. Man är max 12 deltagare i varje grupp, och våra träffar inleds då med en kunskapsspäckad föreläsning med antingen mig eller Ann, och sen går vi vidare med delningar, det vill säga att alla ni som är med på kursen får dela med er av det som ligger er närmast hjärtat. Nytt för i vår är också att vi kommer hålla lunchkurs på torsdagar med starten 4 februari, 8 torsdagar framåt, lunch. Mm. Från klockan 12 till 13.30. Ni haspar i ordning er lilla lunch och så slår ner framför Zoom, och så har vi fantastiska lärorika träffar om medberoende och anhörigskap, och framförallt så får ni verktyg att ta er ut ur medberoende. Hörrni, om ni är intresserade av de här kurserna, de börjar som sagt, tisdagskurserna, kvällskurserna börjar den 2 februari och lunchkurserna börjar den 4 februari. Vill ni vara med på de här kurserna, skicka ett DM på Instagram till mig. Sanna Lundell heter jag på Instagram.
Bra!
Eller hur? Det här är ju fantastiskt. Vi hade ju en kurs i höstas som var något av det mäktigaste som jag har fått ta del av i alla fall. 10 fantastiska kvinnor som gjorde varsin helt enorm resa, och det var så mycket glädje, det var så mycket kärlek, det var så mycket också sorg som kom fram förstås. Men vi fick se helande på hög nivå, vilket var väldigt, väldigt fint.
Vi har även en sida på Facebook om ni vill gå in och läsa lite mer, och den heter Djävulsdansen. Så tveka inte, utan anmäl er. Det kommer göra er gott. Vi är så glada att få kunna hjälpa till. Hej min vän.
Hej. Hur är det med dig?
Jag vet inte, nu blev jag glad för det kom ett blomsterbud till mig och en fin liten lapp från dig. Då blev jag glad. Det känns som att jag typ har gift mig. Det kommer så här blomsterbud och folk kommer chokladbud. Och nu var Frida här med lasagne till alla. Och, ja, men du vet, alla är så gulliga. Jag känner mig helt liksom... Jag känner mig så överväldigad av kärlek. Jag är liksom... Ja, men du vet, som, det känns som att liksom, det är massa osynliga stjärnor som backar upp mig på något sätt. Det är väldigt, väldigt fint. Och det, jag tycker det är så fint när folk tycker att det är viktigt att, så här, att berätta personliga minnen. Även fast de aldrig har träffat mig eller min syster. Eller, ja, du förstår, eller fast det var många år sedan. Och det är så roligt. Det var så här, som, de hade en minnes... Vad heter det? En minnesartikel i Katrin Omskryd när han började sin karriär. Och det så här, ja, sen skulle jag komma tillbaka där 1969 och ta över pappas möbelaffär. Jag bara, va? Köris. Möbelhandel. Det hade jag liksom ingen aning om. Men det höll ju inte så länge. Och återkommande så var det så här, i alla artiklar och när hans vänner berättade så här, bohemen Göran Södlund. Jag har alltid tänkt att det var mamma som var bohem, men det var till en pappis också. Men det var chockartat, alltså, herregud.
Alltså det är så, det är ju alltid overkligt, och man kan ju på ett sätt nästan aldrig liksom förutspå när döden ska inträffa förstås, liksom. Man kan ju vara mer eller mindre förberedd ändå.
Ja, ja.
På olika sätt, om någon, jag menar din mamma som hade varit väldigt sjuk länge och ni liksom blev briefade om vad som komma skulle. Men det här kändes ju så jävla som att någon bara ryckte mattan under fötterna på något sätt.
Ja, men det är flera som har hört sig som brukar lyssna på din och min podd också, som är så här, gud, det känns som vi känner köris. Och ja. Vi pratade om det bara för några veckor sedan, att jag sa då att pappa skulle flytta då från Rosmarie då i Tranås, så att han längtade tillbaka till Katrineholm. Och sen så ju närmare det blev, så blev han ju liksom, ja, började han ju ångras lite. Han kanske förstod också hur härligt han hade det. Och vad skulle han göra så här i Katrineholm? Han kunde ju knappast gå. Han väntade ju på en operation, och jag fick ju höra av Rosmarie att läkarna hade sagt att så här, men jag tror att du max kommer leva 3 år till. Och om du gör en operation så är det inte ens säkert att du överlever. Så det var ju en massa grejer som han inte hade sagt.
Och var då... det liksom aortabrocket?
Precis, precis. Ja. Och också hjärtflimret och allting. Så att jag sa ju till honom för en vecka sedan, eller drygt så här, men pappa, nu får du bara be på dina bara knän, be om ursäkt. Och sen så får du vet, köpa den största blomsterbuketten och be på dina bara knän och säga så här, jag har ångrat mig.
Mm.
Och så sa jag kan betala de 3 första hyrorna, säg upp den där lägenheten nu. Det var ju så här, hela idén var ju typ som att ja, men du och jag i Grekland och har typ druckit oso och kommer fram att vi ska så här, köpa ett gammalt kråkslott i Åre. Och sen så ska vi det, och så vaknar man, ja men du vet den där känslan, så vaknar man upp dagen efter och bara så här, ups, vad sa vi till de där köpen? Nej, men så, ja, men du vet, så tror jag att han kände. Men sen så fick jag att han hade hållit på så där några månader då till Rosi. Så här, men nu ska jag flytta, när jag ångrar mig, och de hade skrivit på kontrakt för nya lägenheter. Så jag tror liksom att han skämdes, att han kände sig, jag får bita i det sura äpplet. Och sen så hade de bestämt att han skulle försöka hitta en etta i Tranås då och sådär.
Mm.
Men sen så, han flyttade dit på fredagen. Och sen så, på måndagen så hade hon åkt hem med hans Rosa. För de var ju fortfarande ett par liksom. Hon skulle hämta sin hund. Mm. Och sen så verkar det som att då på tisdag kväll så har... Ja, han har gått och lagt sig. Han har väl tutat i sig lite vin då så att säga. Och kanske någon sömntablett. Och sen ska han upp och kissa, och då... han ramlat ihop och hjärtat har liksom inte orkat. Så nu är han på obduktion här i Solna. Så han är några hundra meter ifrån. Men vet du vad som var så himla spooky?
Nej.
Jag och smågrabbarna Grus var ju i Bromma, för jag höll på med en liten jobbgrej med min kompis Karro, och hennes man sov i deras lägenhet. Så vid 9:30 så var jag så här, men gud, vi måste ju åka. Då sa han, men ska ni inte sova här då? Ni kan ju, vi har hela huset för oss själva. Gick vi upp och sen så hade precis Bobo somnat till. Då vaknade han och helt förtvivlad. Han sa, jag vill inte dö. Jag vill inte att någon ska dö. Inte liksom du och pappa och inte jag och inte farfar och morfar. Och vad är det som händer? Ska vi ligga där i 1000 år? Det går inte. Och jag var så här, helt oförberedd. Så jag fick så här, improvisera. Ja, men jag kommer komma på något. Och så här, världen kommer, det kommer finnas medicin och tablett. Och, nej, men han var liksom helt otröstlig typ 40 minuter.
Mm.
Och sen så somnade han, så var han liksom orolig typ fram till 2 ungefär. Då lugnade han ner sig så här, då, för han var orolig i sömnen. Han var så här, nej, 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 nej. Och jag tänkte så här, det kanske var de timmarna när pappa låg där på golvet och liksom kämpade för sitt liv. För sen på morgonen då var det helt borta liksom.
Ja.
Mm. Små barn som känner av intuitivt vad som händer. Men det var ändå lite spooky tycker jag.
Verkligen.
Och sen hade det då varit tänt i lägenheten. Så att till slut hade hans grannar ringt polisen. Men nu har jag haft tänt dygnet runt i 2 dygn. Du vet ju social han är. Han är, man kan liksom inte komma undan honom på något sätt. Och då hade polisen brutit sin och då hade han legat där liksom. Och så frågade de om han ville komma till Solna då innan obduktionen. Men jag bara kände så här. Det var annorlunda med mamma. Hon var ju liksom levande och dog i ens närvaro. Hon var ju fortfarande varm på något sätt. Men jag bara kände så här, se honom där ligga i någon plastpåse. Jag vet inte. Hur gjorde du med din mamma?
Nej, jag gjorde faktiskt inte heller det. Jag hade en sån otrolig så här bizarr och liksom en upplevelse, för många är ju så här, jo, det är jättebra att liksom se dem som har gått bort, som har stått en nära, så att man verkligen förstår, och det gör någonting med bearbetandet och att man på något sätt inser att det är på riktigt liksom. När min moster dog, hon dog av en blodpropp i lungan och en så här knallfall, och hon, då skulle också göra sin obduktion på henne, för att man, ja, det är ju så, de som lever ensamma och dör liksom utan att någon har varit där och inte några underliggande sjukdomar finns och så här, då gör man ju det. Alltså det blir också en rättsmedicinsk undersökning liksom, för att utesluta att någonting olagligt har inträffat. Men, och jag var bortrest när det här hände, så jag kom hem och då hade hon väl kanske varit död i 10 dagar eller något sånt där. Och då åkte vi upp till Åre, hon bodde i Åre. Och då hade det gjorts, jag undrar, eller om vi liksom fick vänta på någon obduktion. Det kan ju ta liksom ett tag. Sen skulle jag få se henne. Och jag bara, ja.
Va?
Och det tänkte inte jag på att säga.
Och då efter 10 dagar?
Ja, men liksom, nej, men hon har legat i kylen och det är ingen far. Men grejen är den att liksom en obduktion inkluderar hjärnan. Så att då hade de ju liksom skurit upp henne så att hon såg ju liksom, ja, men helt annorlunda ut. Man kunde nästan inte känna igen henne. Liksom. Det var ju som att någon hade gjort ett facelift på henne. Eftersom de har skurit upp bak. Liksom. Alltså det var extremt obehaglig upplevelse. Och jag bara ångrar det så mycket. För att jag hade ju hellre haft hennes levande ansikte som mitt sista minne än det där. Liksom. Så när mamma dog så kände jag absolut att säga, nej, no issue att säga. Alltså nej, det är inte för mig. Jag har inga problem att förstå att folk är döda. Trots att jag inte har sett dem. Liksom. Det kanske är annorlunda för andra såklart. Men...
Nej, men ja, jag vet inte. Men det var så här, jag var nere på stan och hade käkat lunch på East. Och sen så, du vet, jag fick den där kattringen av Matthew och Mattias i julklapp från Maria Nilsdotter. Sen har jag liksom tänkt så här, jag som alltid har smyckena på, för har jag inte dem på så försvinner de. Då tänkte jag inte gå omkring med liksom en fet katt på fingret. Och sen är jag lite rädd för katter, så jag tänkte så här, ja, Nej, men jag byter mot någonting som jag vill ha. Och så följde min kompis Jenny med mig och sen så gick vi in där då. Och så hängde det liksom ett litet halsband med en liten guldkula. Och mamma hade alltid ett halsband med en stor guldkula på. Det var hennes signum. Det var liksom verkligen mamma. Jag bara, men gud vad fint. Och så, jag tror jag ska byta mot den. Och så tog jag någon ring och lite sådär. Och så gick vi ut därifrån och då hade min syrra ringt. Och var så här, du måste ringa nu. Mm. Då blev jag ju orolig eftersom, nu kan jag ju berätta om det, men min kära syster som fyller 50 år den 11 maj och ja, har kropp i och för sig som en 20-åring, så det är inte det. Men hon ska efter många års försök att bli gravid då med sin nya snubbe få en bebis om 7 veckor. Och precis samtidigt som Stina, hennes dotter, fyller 25. Så att det är 25 år sedan hon liksom födde sitt första barn. Och det, ja, men det är bara ett, liksom ett otroligt mirakel. Jag tänkte så här, nej men ingenting kan ha hänt nu. Hon sa, nej men det är ingen fara. Bebisen är lite liksom... men lite liten och så här, men det är lugnt. Jag tänkte, ja, den springer omkring där inne som hela familjen Söderlund, Fagerberg, så här, snurrar runt. Hon bara, det är en yogis bebis, den rör på sig hela tiden. Jag bara, yogis och yogis. Så då var jag liksom, när hon sa att det var bra, då bara lugnade jag ner mig lite. Och jag satt på cykeln och så sa jag, det är så här nu, Ann, att pappa är död. Och då blev det liksom kaos i mig. Och precis då går min kompis Malins dotter, de står där, för hon går på Balettakademin, så där står hon och hennes kompisar när jag skriker rätt ut. Så hon blir bara så här, ser mig som genom en slow motion film åka förbi och bara allting blev väldigt surrealistiskt. Och då sa de det, och de hittade pappa förut idag. Och det var också, då blev jag så arg på honom, för jag sa så här, han hade alltid någon övertro på, han kunde liksom inte se korrelationen mellan kropp och förmåga, att den där 110 kilos klumpen, att han så här, kunde han inte bara fått död då, omgiven av hennes kärlek. Nej, då skulle han ändå fan utmana ödet. Men jag vet inte, det var lite som min granne sa. Hon bara, men det är ändå så här hoppfullt att han en gammal gubbe bara säger, nej, nu bryter jag upp igen. Och han var ju inte rädd på det sättet. Men,
fast liksom, jag tänker, kan man inte tolka det på ett annat sätt? Att han ville hem, alltså han kom väl därifrån? Är han inte född där? Han kom ju från Katrineholm. Alltså, kan det inte bara varit någonting i honom som kände att så här, nu närmar sig slutet? Alltså, det tror jag verkligen att människor kan känna. Mm. Så här, nu är det liksom, och jag vill vara hemma. Och sen tror jag liksom också så här...
I en etta med hans... så här opackade lådor. Ja, jag vet inte. Ja.
Nej, men jag tror också det här med att dö ensam.
Som elefanter. Är det elefanter som går?
Ja, men de allra flesta däggdjur gör det. Mm. Och även människor, jag jobbar på äldreboende. Och så här, de flesta dör när de anhöriga är ute och ska hämta en kopp kaffe.
Typ. Ja, det gjorde min mamma också ju.
Ja, för det är ju någonting i att man liksom inte får ro att släppa taget. Och att man inte får... Alltså, döden, vi pratar ju så lite om döden. Men döden är liksom, det är ett aktivt skeende liksom, att dö. Det är ingenting som bara så här, oftast inte i alla fall kommer överrumplar människor. Utan det är någon, alltså, de flesta har ju varsel om det innan och känner ju någonstans att det är på gång. Även om man får en infarkt eller alltså någonting som sker väldigt plötsligt. Liksom. Så det vidare inte är en olycka eller att det är någonting som är helt oplanerat liksom.
Nej, men jag vet, men han skulle ju opererat sig förra året, så blev det uppskjutet av corona, så skulle han ju operera sig nu, men jag vet inte, han...
Jag tycker bara också att det är så här, så jävla sjukt att så här, coronan har ju liksom tagit det här det sista året i hans liv från dig.
Jag känner så här, fuck it. Jag kunde lika gärna ha hängt med honom. Han skulle inte dött av någon corona. Det liksom, han var bara, förlåt, inte typen. Men nu skulle han dö av det här. Istället då för att vi kunde hängt med honom. Åkt ner dit och bott där. Och liksom, han kunde få vara med sina barnbarn. För att han längtade så mycket efter sina små... efter Bobo och Frasse och kunna få krama dem. Han var ju så här... Men han älskade ju dem såklart. Och de stora grabbarna var ju stora nu. De var liksom, de hördes han ju med och du vet, ringde och sådär. Men han sa det. Jag sa, men ska vi inte träffas och bara träffas ute? Han bara, nej men jag kommer inte kunna klara att inte krama om dem. De är liksom för gulliga. Och så blir, så blir man ju såhär. Jag bara, men gud, jag hade ju lovat att skicka Sigges bok. Och jag hade lovat. Och det var alltid så mycket. mycket när han var med, och jag försökte få med honom på allting, och jag pratade med alla mina kompisar och så här. Det är liksom mycket små tokiga anekdoter med honom liksom. Hur han var med, han aldrig hittade tillbaka, han skulle liksom, allt var så viktigt att köpa tidningarna och så. Ja, du vet, han var med uppe i fjällen och vi var ju, han och jag och småkillarna, vi var i Teneriffa och jag bröt tån. Vi var liksom, hela han, när vi var tillsammans var vi som Sällskapsresan och Helan och Halvan. Det var liksom, det blev liksom för mycket energi.
Bröt du tån? Vadå, vilka barn var du då med Bobo?
Jag var gravid med Dante. Och sen så skulle jag ta med mig bara Elon. Mm. Och så skulle vi tre åka. Men så, du vet ju hur jag blev med barnen. Så då fick jag ju skuldkänslor typ dagen innan vi skulle åka. Så då fick jag ju ringa runt till olika flygbolag. Så fick pappa åka på eget flyg då. För att Ossian skulle med. Men, och sen skulle pappa då fixa hotellrum. När vi i en bunker. Jag bara, okej pappa, vilket mysigt hotellrum. Inga fönster under jord. Har du liksom sökt efter så här jordkula på Teneriffa? Då fick jag uppbåda all min charm och kanske lite flört, lite ja, halvkändiskap. Så då fick vi flytta till ett annat hotell. Men han är så rolig, det är aldrig riktigt bra. Nej, aldrig varit riktigt bra. Vinets temperatur, kylan, sängarna. Det är alltid någonting som inte är riktigt bra. Men med honom tar man det. Vissa människor blir mig sjukt irriterade. Så fort Mattias klagar så typ, gör jag ju slut. Men med pappa var det bara så här. Han var en stor gnällknorr. Fast han var också så här världens, ja, men du vet, gladaste på något sätt. Han var väldigt dubbel. Men det var liksom, sen mamma dog blev det aldrig riktigt bra typ.
För honom tänker du?
Nej, men jag tänker, för både jag och pappa hade lite samma liksom, tillvägagångssätt när mamma blev sjuk. Vi blev livrädda och började göra tusen andra grejer. Jag startade en tidning. Han gjorde allt från att operera bort en liten vårta på handen till att byta jobb. Alltså så här, vi kunde liksom, vi hade inte verktygen för att liksom att klara av att mamma blev sjuk. Så blev det bara. Och sen dess har ju han flytt från ångest, skuld. Och kanske jag också i viss mån. Liksom. Mm. Men det är ju där att jag känner mig så mycket lugnare nu. Och jag har faktiskt köpt en bok som heter Lilla sorgeboken. Av Göran Larsson som är präst och terapeut. Att det handlar om att, så här, att sorg går över, att den kan, liksom, den går inte över av sig själv bara för att tiden går. Mm. Utan man måste ju liksom göra ett litet sorgarbete. Och det jag känner mig mycket lugnare, och jag vet inte, pappa har ju ockuperat mycket av mitt liv liksom, på något sätt. Jag känner det nu. Det sa även min syster, att det har varit mycket med honom, mycket också skuldkänslor, och han har mått dåligt och han har druckit och han har varit nära att dö och han, alltså det är mycket med ekonomin och panik liksom, hjälp mig, du vet, så här, han har ockuperat mycket av mitt liv liksom, känner jag, eftersom jag har känt ett stort ansvar för honom, så har det varit så där också. Att jag kanske har lovat mer än vad jag har mäktat med. Liksom, och försökt få med honom på grejer. Och det, han har ju varit med. Men han har ju inte varit riktigt självgående senaste liksom, 10 åren, ska man säga. Han har ju varit liksom, i dålig fysisk och psykisk form också. Liksom. Så att jag känner det nu att man, att jag ska ta det på fullast allvar. Att som läka för att kunna gå vidare och lämna liksom, inte lämna honom bakom mig, men jag måste göra lite sorgarbete, så jag tycker det känns bra. Hur tacklade du din mammas bortgång, tycker du?
Ja, men det var ju, ja, men det som du säger, det är ju verkligen en process, alltså. Det är på något sjukt sätt, det är som, jag tycker det var så jävla, alltså det var så träffande som du sa, att så här, fan pappa, att du hade behövt få vara någons dotter liksom ett tag till. Och det, så är det ju när ens föräldrar dör. Att så här, dels så är man ju helt plötsligt så här, nej, men man är inte ett barn längre. Man blir på något sätt fullständigt vuxen, tror jag, när ens föräldrar faktiskt dör. För att det finns liksom ingen som man kan ramla ihop i en hög hos. Men det är klart att det gör, och nu kommer folk säga så här, man har vänner. Och, men det är liksom någonting annat. Alltså de allra flesta som själva ligger för döden ligger och ropar på sin egen mamma.
Mm.
Alltså det är liksom hos mamma eller pappa som man kan vara riktigt, riktigt liten. Liksom, och så finns inte det längre. Så det är ju en sån här enorm sorg liksom. Och det gick ju inte alls att föreställa sig. Alltså mamma dog ju också mitt väldigt o... Alltså helt utan att vi var förberedda på det.
Mm.
Så vi hade liksom inte fått någon... Och jag inbillar mig i alla fall att det, som sagt, det är annorlunda om man har fått börja förbereda sig mentalt. Alltså min farmor dog ju 2 år senare. Och alltså det var en gammal människa. Jag hade henne nära liksom... Men hon gjorde ju verkligen så här, enligt konstens alla regler. Vi fick verkligen ta farväl av henne.
Mm.
Det var så här, nu orkar inte jag mer. Och, nu, och så var det så här, Ingrid decides to die. Nu slutar jag äta och dricka. Och punkt slut, jag är 93 år och jag orkar inte leva längre.
Mm.
Så är det. Typ. Mm. Och då hade vi ju 2 veckor på oss att liksom... smeka hennes lilla ullfjuniga panna och...
Mm.
Tala om för henne hur mycket vi älskar henne och liksom bara mentalt förbereda sig. Men med mamma var det ju tvärtom, och också känslan av att alltså det hände ju så mycket extremt övernaturliga liksom saker. Mm. Hon var ju väldigt så här klärvoajant själv och väldigt medial. Jag är ganska övertygad om att hon inte ville dö och att hennes död var ett misstag.
Mm.
Och hon var inte alls färdig med livet liksom. Och det lät hon oss förstå. Det var som att hon verkligen befann sig i något slags mellanrike under en ganska lång tid efteråt. Och det var jävligt plågsamt. Alltså den tiden minns jag nästan som att man själv gick runt och var så här psykotisk. För man, jag kände henne så tydligt överallt. Så att hon var bara överallt. Det var så här väldigt spooky upplevelse.
Mm.
Att hon så här pockade på uppmärksamhet och hon var förtvivlad. Och nu låter ju det här helt galet säkert för människor som inte tror på en högre kraft. Men för mig så blev det också så tydligt att jag är också ganska skeptiskt lagd. Men jag blev helt överbevisad när mamma dog.
Mm.
Och sen var det ju en process. Det var ju som att landa. Liksom. Det är först nu jag kan känna att jag är tillbaks på banan och på något sätt kan minnas henne med. Att varje gång jag tänker på henne så blir jag glad istället för att jag omedelbart drabbas av så här förlustkänslan.
Mm.
Och nu är det 4 år sedan i mars. Och alltså, fram till nu så blir jag så här, alltså, man blir sorgsen så fort jag såg en bild på henne eller så fort någon pratade om henne. Så här, men nu kan jag verkligen tänka på henne så aktivt och med glädje och bara minnas det som var härligt med henne.
Men jag tänker också så här, med pappa är att han har haft allt från legionärsjukan liksom, han har haft svårt med andning, så det känns ju inte så här en frisk 76-åring trillade av pinn på sekunden, men jag tyckte det var en sak som slog mig så mycket samma dag jag hade fått reda på det, så var jag hemma. Jag orkade, det var så många som var gulliga, vi kommer över. Men jag bara kände såhär, jag pallar inte. Jag bara kände mig såhär, som en elefant hade satt sig på mig. Och där skulle jag sitta i soffan hinna hos oss igen resten av kvällen typ. Men då kom Ninni förbi, min kompis. Och det var underbart. Och vi, och Mattias hade köpt en massa såhär, körisfavoriter, såhär. Äcklig potatissallad med äpple i. Olika, jag menar så här, underbara skinkor och salamisluringar och ostar och gott rödvin. Så alltså vi satt och grät och skrattade och kramades. Och det var så himla underbart. Och jag, på något sätt så kände jag mig för första gången på många år lite lugnare.
Mm.
För det är ju också lite som med pappa, att han... Det är svårt att förklara.
Men
han har liksom varit väldigt mycket jag och vice versa. Det är så här, det har varit svårt att stå fri. Och där har liksom mitt medberoende inte riktigt... Alltså jag har liksom inte kunnat stå fri från honom. Och när mamma dog och var sjuk och liksom... Min syrra var ju tidigt tydlig med att så här, jag tänker inte hålla på och finnas där för dig när du krökar och kör den här galenskapen.
Mm.
Medan jag var så här, men vem ska annars vara med honom? Så här, vem ska annars ta hand om honom? Och det har ju varit jävligt gränslöst emellanåt. Och det är klart att mycket så här, minnen och galenskap kommer upp nu. Och jag vet inte vad som är rätt och fel. Men liksom, det är också så svårt med människor som är så otroligt snälla. Han är så här, som, men i den här homagen Expressen så säger alla så här, Torgny Mogren och Gunde Svan och liksom, att han var så här, att han var en av de få som aldrig missbrukade ett förtroende. Han var liksom inte lagd så. Det ser jag väldigt mycket i min Elon, att så här, nej, det man säger får man göra och det ska vara korrekt och riktigt och liksom, men man är en schysst person. Det finns inga baktankar eller lismande eller att man ska gå över lik för att komma någonstans på gott och ont. Liksom. Utan han var bara en väldigt, väldigt snäll person som vi pratade om förut, du och jag. Våra pappor är liksom uppväxta i ett arbetarsverige. Det var så här socialdemokraterna och det var, du vet, köttbullar under fläkten. Det så här, man, ibland fanns det inga pengar och då käkade man gröt och barnen fick klara sig bäst de ville. Det var liksom det fanns inga verktyg, kognitiva verktyg för att man skulle säga bearbeta sig bakåt i barndomen och se vad man hade fått med sig för sina föräldrar. Det var så här, ja, men what you see is what you get. Och man levde hand i mun från dag till dag. Och att man själv försöker se och försöker liksom bearbeta sina brister och tillkortakommanden och det, från barndomen och från föräldrarna hit och dit. Men det fanns ju inte ens liksom,
fanns ju inte på kartan för dem. Alltså, nej. Det är också så här, jag tror att de också kom ur en sån, alltså, som du säger, ett helt annat Sverige, en helt annan historisk kontext där man för fan knappt hade mat för dagen. Vem Nej. Hade tid och möjlighet att fundera över sin barndom eller sina brister? Och för övrigt tyckte man liksom inte ens att det var en karaktärsdefekt att supa sig packad på fredagen.
Nej.
Att supa sig packad när ens fru hade dött. Liksom. Utan det är så här, ja, det är så vi hanterar livet eftersom livet för det mesta är för jävligt. Så att liksom, ja, de historiskt sett, men jag känner ändå, jag tror att jag förstår lite grann den här känslan som också är nästan lite, kan också känna så här skuldtyngd, men när mamma dog så var det ju också på något sjuk jävla sätt en lättnad.
Mm.
Och jag hade så svårt att liksom ta in det och så här erkänna det på något sätt liksom. Men det var det. Det var som att det var liksom ett ton engagemang, oro, den här osynliga, det här som bara ligger alltid så här, okej, det är jul. Undrar vad mamma ska göra i jul.
Mm.
Hur ska mamma bli lycklig i jul? Att hela tiden se till att mammas liksom lyckokvot skulle hållas hög på något sätt.
Mm,
att jag känner mig väldigt ansvarig för det.
Mm.
Och den bördan, eller vad man ska säga, för det var verkligen på ett sätt en börda. Jag fattar att hon har inte krävt det av mig, utan det där har legat som ett medberoende konstant sedan jag var barn. Liksom. Något slags ansvar som jag har tagit på mig också har blivit ett mönster liksom, genom livet. Hon skulle säkert bli helt förtvivlad om hon hörde att jag sa så här. Men så var det ju.
Mm.
Det var verkligen en börda som lättade.
Och jag tänker också att det är klimatet att pappa också kunde spela lite på det. Att det var synd om honom, att jag så tidigt kände det. Att så här, när på farfars begravning, då var ju jag 4 år, precis som Frasse är nu. Och Frasse, liksom, han försöker inte ta på sig min sorg. Han satt ju här inne första kvällen och så här, är morfar död? Och så dagen efter skulle han skriva Göran och, men han står liksom fri och stark i det och kan trösta mig och sen gå tillbaka till sitt känsloliv på något sätt, och det gäller även Bobo. Men alltså jag från 4 års ålder och egentligen fram till nu har liksom varit ockuperad av vad min far är i livet och hur han mår, om det är synd om honom, om jag någonstans måste hjälpa honom, om jag har skuldkänsla för att jag inte kan ge honom tillräckligt mycket pengar eller. Och nu hade jag precis swishat då för att han skulle köpa en dammsugare. Det kändes också helt absurt att så här swisha till himlen typ. Så också så väldigt symboliskt. Alltså, det sista jag gör är. Men
alltså, det har ju jag tänkt på i relation. Jag har ju liksom inte en enda polare som så här försörjer typ sin alltså så här, beställer Linas matkassar och köper skor och alltså din vilja har ju varit så enormt god att liksom förse honom med ett gott liv och att dela med dig av ditt då eventuella överflöd liksom. Alltid en liten sudd till din farsa. Man bara, men alltså vad är grejen här liksom? Att han är så här, det är inte så att han har varit sjukpensionär heller liksom.
Utan... Nej, men han har också varit, alltså det är också i rakt nedstigen lite från farmor så här att nej, jag kanske inte liksom har klarat det här så bra själv, men då ska ni fixa det. Och det var ju så, de pyttar ju inte farmor Inga liksom. Hon, ja. Men jag tror bara att det fanns ingen skam i det. Jag kommer ihåg den där famösa resan då till Teneriffa när jag bröt tån. Och skulle till sjuk, ja, hur som helst. Och sen så då bjöd jag på resan och sen kom hem, då hade han lagt ut 500 kronor för hyrbilen. Och då var det direkt så här, hej hej, tack för resan, så, här, så trevligt. Men nu bockar hyran på liksom, så här, skulle du kunna sätta in de där 500 kronor för jag bara, min pappa, den snåla tjockis. Och det här är liksom, det här är 15 år sedan snart. Jag bara, gud, det här har liksom pågått forever and ever liksom. Och men det var ju så, det var han och jag, det var ler och långhalm liksom. Och jag är ändå så himla glad att hans 75-årsfest, när jag trodde för sig att han skulle dö under kvällen för han var så stressad innan, när alla hela Söderlunds liksom, släkten från Norrland, Göteborg och när och fjärran var där och firade honom på Katrineholms stadshotell, legendarisk kväll, och och alla var där
och det var innan coronan, ja,
precis, vi hann precis liksom. Och Ossian hittade en massa bilder i sin telefon som han hade tagit, som kändes som den vackraste skatten i världen. Men då är det också det att han som Lillåsa, min äldsta kompis som i stort sett bodde hos oss under gymnasiet, hur hon då skrev så, nej men inte Göran, så han var så ungdomlig och självklar, han skulle alltid vara med på något sätt. Att han var speciell. Jag tror att han har väldigt svårt att se the bigger picture, orsak och verkan. Också lite rakt nedstigande led. Men ja, det var bara härligt. Det var som att komma hem. Och han dog ju på kramens dag. Och det var det första som Ossian också sa. Och jag och Rose, hans tjej då, som var så förtvivlad. Och hon sa så här, men gud, kan man bara få en kram till av honom? Det var liksom att tänka, det var som så här att liv, alltså, vad heter boken, att komma hem ska vara som en slager, att komma hem ska vara att få en kram av Köris liksom, eller ligga på hans mage som en huvudkudde. Det var också så här klassiskt, jag låg alltid och kollade på tv på hans mage, det blev liksom den perfekta. Gud, så han ville hem till sina kompisar, men det var alltid så att man kunde alltid smula sönder hans argument med en motfråga. Du vet, så här, ja men vi kanske inte hade så mycket ihop, jag och hon. Så här, nej men ingen har något ihop med dig. Du gillar sport och korv typ, så det är inte så många. Eller, så här, vad ska du göra Katrineholm då? Ska du sitta på typ pub Anchor och dricka, så stänger de 8? Så här, det var alltid en motfråga och då föll hans liksom, hela idé om hur livet skulle vara. Så det var i och för sig lite...
Ja.
Men det som Ninni sa också, som jag inte har tänkt på innan, men som gör att det känns så jävla tungt tycker jag, det är så här, det är inte bara att man förlorar de man älskar mest, man förlorar också de personerna som älskar en själv mest. Och det, och man kan älska män, och du kan älska Mikko, jag kan älska Mattias, Nanook och vem det än har varit, men de kommer aldrig älska en på det sättet som en förälder gör. På liv och död liksom. Jag menar, Mattias skulle inte älska mig på liv och död om jag började behandla honom som skit 24/7. Han skulle inte göra det om jag liksom låg med en annan karl och slog när han kom hem. Eller var, söp ner mig och var elak mot hans barn. Men i samma liksom, relation som man är, som du och jag så pratar om i våra medberoende, det eviga dilemmat för både föräldrar och barn. Hur lämnar man ett barn? Hur överger man en förälder? Det är ju liksom förlängningen av en själv. Så det tyckte jag, det har jag gått och tänkt på så mycket. Han var ju den människan på hela jorden som älskade mig mest, som var levande. Mm. Alltså, så, nu har jag mina barn och det är ju samma sak. Men du förstår vad jag menar. Som
jo,
är
liksom, men liksom villkorslös kärlek. Alltså barn älskar ju förstås sina föräldrar. Men som vi har varit inne på i något tidigare avsnitt. Jag tror nästan det är typ ett år sedan vi pratade om det. Att liksom ett vuxet barn... Klart att de hyser kärlek också, men hela deras frigörelseprocess går ju på att sluta liksom, älska en som en galenskap, liksom, som en förlängd arm.
Ja.
Men föräldrar upphör ju det där aldrig. Så det är ju precis som du säger, att det är så här, det är också en annan del som jag tycker var så här, nästan... alltså så fruktansvärt också, det är att jag förlorade liksom länken till min historia.
Ja, jag fattar.
Nu är din mamma död. Hon var ju verkligen ett sammanhållande kitt, om jag har fattat det rätt, liksom, hos er. Och liksom att ni var lite grann spridda för vinden sen, din syrra, din pappa och du. Liksom.
Mm.
Men mamma var ju verkligen ett sammanhållande kitt.
Mm.
Hon såg ju till att liksom ta hand om sin brorsa och sina så här, dysfunktionella syskon som hon ändå... så här,
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hon var så himla lojal. Hon var liksom så här lojal med släkten. Hon var lojal med sina brorsor, med sin familj. Det hade hon fått med sig hemifrån.
Mm.
Sista året precis innan hon dog så var hon liksom så jävla förbannad för att vi tre syskon bara, men gud, vad fan är det för fel på er? Varför kan ni inte fira jul tillsammans?
Mm.
Alltså att hon skulle behöva åka så här, till tre olika ställen för att så här, Lovis skulle åka upp till hans nya tjej och, men det här är inga konstigheter liksom. Men för henne var det så här, varför har jag misslyckats med att få er att hålla ihop?
Ja, jag fattar, liksom så. Jag fattar.
Hon var förtvivlad över det. Hon bara, gud, jag hatar, ni liksom visar ingen kärlek och lojalitet mot varandra, utan ni liksom visar mer lojalitet mot era nya partners, precis som du säger, som kan bytas ut lite hur som helst ju, i modern tid liksom. Man skiljer sig, man träffar någon ny och så här, herregud, syskon, det är den längsta relationen man har i livet. Hon var så jävla mån om det där. Och mina brorsor, det är väl också en på något sätt, om man nu ska hitta någon positiv bieffekt av att mamma dog, så är det att jag kan se nu att de börjar ta ett större ansvar över relationen. De inser liksom att när mamma inte finns där och bjuder in och påtvingar en liksom de här relationerna, du vet, man var som ett så här truligt barn. Så bara, nej, jag vill inte gå och träffa faster Ingeborg och käka sju sorts kakor. Gud vad tråkigt liksom. Nu har alla börjat utvecklas till människor som väldigt gärna vill träffa faster Ingeborg.
Jag vet.
Det är nu man inser liksom vad det där betyder på något sätt.
Jag vet, men jag önskar att man kunde leva lite så här Benjamin Button-liv. För att så här, allt det som jag tyckte var typ det jobbigaste och tråkigaste som vi pratade om i min barndom, i min tonårstid, det är det som jag så här, skulle vilja göra om nu. Och bara sitta och prata med mormor och dricka en kopp kaffe ute på hennes ena balkong på morgonen. Alltså, det var allting med henne som var så jävla bra och fint. Men det var också lite mer kravfullt än att leva med två bohemer som bara så här, hand i mun liksom. Och det skulle vara, allt livet var en fest enligt pappa liksom. Så att, jag vet inte. Det är konstigt. Det är konstigt att vara äldst. Det är konstigt också, det som vi har pratat om i medberoende, det är ju beforskat att liksom, barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden har inte samma samhörighet och sammanhållning. Och jag, det får mig, alltså jag får panik av det. Och det ser, jag ser ju väldigt tydligt bara på Frasse och Bobo hur självklara de är med varandra. Det är så här på liv och död att brorsan är med. Det är sorgligt när brorsan är borta hos sin kompis. Det är tråkigt. De går upp på morgnarna. De håller om varandra. De sover nära. För mina barn var det ju jag som var viktigast. Inte något av syskonen. Mm. Och det tycker jag verkar vara en stor skillnad. De behöver inte ha samma boja att hålla sig fast i. För det finns överallt. Det finns ingen oro för att något ska hända. Ingen kommer försvinna. Alla finns här för dem. Då är det inte heller en människa som är den viktigaste som man måste ha konkurrens om. Och jag tänkte på det när jag läste Laterna Magica som är då Bergmans... Precis, att det är så tydligt hela tiden konkurrensen när hans syrra, lillesyster, föds. Att då blir mamman plötsligt, hon är så lycklig att hon har fått en dotter, så han försöker mörda den här lilla syrran, 3 veckor gammal, med en kudde. Han är typ så här 4 år. För då märker han så här, nej men nu är min liksom tid in the limelight över. Jag som bara älskade mamma var allt för mig, och nu har hon... Nu älskar hon det här nya barnet som också var en dotter som hon önskade mer. Och då måste jag ta livet av den här syrran liksom. Och det där kan jag få lite panik över. Och mitt ex då, hans mamma var också lite... Hon kände när de var i tonåren att jag måste föra samman alla så att de blir syskon igen. Hon bara så här, kämpade liksom flera år dygnet runt att så här, de måste hitta tillbaka till varandra. Och hon lyckades ju, tycker jag ändå, ganska bra liksom. Men att det inte är någonting man tar för givet, att folk, att syskon känner samhörighet. För när det har varit mycket fokus på någonting, på mamman och pappan, liksom, det hamnar i kläm. Det är ingenting som är naturligt på samma sätt.
Det handlar också sjukt mycket om, som du har varit inne på, så här, det var du och din pappa liksom, att de här lojalitetskonflikterna liksom, finns det beroende eller andra så här dysfunktionaliteter, så blir ju ofta de här stora konflikterna som är så drabbande, och den här tystnaden ändå, att ingen riktigt pratar om vad det egentligen är som skaver, och då börjar ju barnen ta parti för olika föräldrar, och liksom de här rollerna blir så tydliga liksom, tapetblomman och duktiga flickan och rebellen och så, och att ta parti. Jag var inte förra på det jag sa, det att min, alltså, när min mamma mådde dåligt, då hanterade jag genom att dra och sova och spolare. Och min brorsa gjorde inte det. Vi valde liksom helt olika strategier. Han hade ju så här überkontrollbehov på henne och var bara liksom som en igel på att så här kontrollera vad som hände med henne. Och jag hade en helt annan strategi liksom. Och det skapar ju också syskon, vad ska man säga, inte rivalitet, men att man inte lever i samma värld, man inte riktigt förstår varandra, och den ena är bara så här, men skit i honom, och den andra är så här, men gud, kan du säga så, för fan vad du är kall och hård och iskall och så. Så det är, och sen har man ju också en oförmåga att hantera konflikter ofta med sig. Det känner jag med mina brorsor, alltså gud, minsta grej som skaver så är man ju så här, shit, nej, vi får inte närma oss en konflikt, för då kommer det innebära att vi inte kommer att prata med varandra på 3 månader.
Jag vet.
Så att vi alla bara går, vi tassar på tå väldigt mycket och så. Nu har vi ändå kommit så långt att vi kan prata om att vi har den här problematiken.
Ja, okej.
Så att alla tre kan liksom erkänna att det är så på något sätt. Alltså vi där är i alla fall ense. Det tycker jag är härligt, men att vi kan att vi är överens om det. Men sen har vi liksom, en av mina brorsor har inga problem om att prata om liksom mamma och allt shit i barndomen och så här. Men min andra brorsa, han är så här, gud, jag orkar inte snacka om dem. Jag orkar inte prata om våra dyssade föräldrar. Inte någon jävla mening till. Varför går vårt umgänge bara ut på att debriefa vår barndom? Orkar inte.
Jag fattar.
Så att han nästan också känner, det är liksom en anledning till att jag tror att han kan tycka att det är jobbigt att träffas ibland. Att det är så här, ett stort levande bevis på att så här, allt det där jobbiga faktiskt har hänt.
Ja, inte är det enkelt, min älskling. Inte är det enkelt. Nej.
Men samtidigt så är det ju också så här att vi är ju vid liv och vi har många år kvar och det finns många år att hela saker, hela relationer och att tänka så här, nej men vi kan göra annorlunda också här. Man tar med sig det här och jag tänker också så här, jag tycker ändå att det är så fantastiskt som du beskriver, att liksom din pappa hade massa brister som pappa, men han hade ju ändå ett sånt jävla stort hjärta och att du säger att du har känt dig älskad, att det är den personen som har älskat dig mest. Jag menar, vad fan,
nej, men jag håller
kan man
med
kräva dig. Mer av en förälder egentligen, alltså du har väl nej. Alltid känt dig älskad och hållen av honom.
Ja, så otroligt. Och nu får jag också så många DM, så han älskade er så mycket, han var så stolt över dig. Och det är också någonting som man kanske ibland glömmer bort, att vi, vår generation, vi har liksom drillats i the American way of speaking. I love you, man. Typ, älskar dig. Det är pussar och kramar och liksom, det är små lappar. Och ens kompisar är så här, ja, men du vet, jag bara, ibland kan jag skratta så mycket när jag kollar på Instagram så här, du är så värd, så älskar dig, du vet, alla bara älskar varandra så mycket. Och sen så jag läste ganska intressant, jag läste lite på ämnet kärlek nu, lite olika filosofer som frågar sig vad är kärlek, och det var någon som sa något så himla fint tycker jag, som var så här, men jag går så himla mycket och jag tänker ofta när jag är ute och går så här, var jag än är, i New York eller liksom på Hawaii eller vad fan jag än är, så är jag bara ute och går och lär känna staden eller omgivningen. Så jämförde hon det med kärlek, att så här, kärlek är lite som att gå, det får inte stå stilla, det kan vara samma föremål men det måste hitta nya vägar, man går liksom. Ja, men man går vidare till nästa kulle för att se någonting annat med den personen liksom.
Mm.
Och att det ibland kan vara förutom att så här, få om ett barn säger till sin mamma så här, jag älskar dig, eller ja, men man kan säga förr i tiden då kärleken till Gud liksom. För oss alla andra är det jobbigt nästan att få den där jag älskar dig, för det innebär så, en otrolig press att vara älskad av någon och älska någon på något sätt. Och, så här, och hur vet man om man älskar någon och hit och dit? Och med en förälder som har älskat en som barn, så är det så här, det är en otrolig, det är som en mantel av guld liksom, som alltid har suttit på min rygg på grund av deras ovillkorslösa kärlek under min barndom. Och jag känner mig otroligt trygg av den, även om det blir knasigt ibland och jag knasar ibland och hit och dit. Så är det lite som många har sagt, att pappa hade inga ovänner. Det kanske jag har haft någon gång då och då. Men det är så här, jag har fått med mig det där, att det är inte vackert att sko sig på någon annans bekostnad. Och den tycker jag att du också har, Sanna. Du och jag har väl aldrig liksom haft den där inställningen. Vi pratade om det här om dagen, att så här, fan, vi skulle ha sålt mer böcker och var lite mer slipade och spelade spelet och hit och dit. Men jag har inte riktigt fått med mig det. Jag tycker att det är roligt att ta sig fram för att man är duktig eller begåvad eller har någonting att säga. Jag tror inte jag hade mått så bra av att liksom sko mig på något annans bekostnad eller knulla mig till toppen, som man sa förut. Eller liksom hitta på att jag var en viss personlighet bara för att kränga. Och Du kände dig också älskad under uppväxten, men skillnaden för oss två var ju att mamma var ju ändå liksom stabil hela vägen på något sätt, vilket har gjort att så här, man kunde ju själv liksom schappa ur. Det har ju du aldrig riktigt kunnat göra. Du har ju alltid varit tvungen att ta ansvar och så här, känna
ja,
in och
hit
och
dit. Fast det som livet är ju liksom inte riktigt så, det är inte så tudelat på något sätt att den ena tar ansvar och den andra inte gör det. För jag kunde verkligen känna mig extremt buren och hållen av mamma. Och det kan jag faktiskt göra pappa också, trots att vi inte har... Jag vet ju till exempel att skulle jag hamna i onåd här, så här, bli utkastad från... mycket skulle komma på mig med att vara otrogen när jag skulle sitta på barbacke. Då skulle jag ju ringa pappa direkt. Det är som det första jag skulle ringa om jag hamnade i knipa, och jag vet att han alltid skulle ställa upp. Och med mamma så var det också så att så här, trots att hon hade sin bipolär sjukdom och ofta var i perioder där hon liksom mådde dåligt och inte kunde finnas där, så när hon inte var där så var hon ju liksom en fullfjädrad underbar människa och en fantastisk mamma som hade massor med kraft och ork och energi över liksom, herregud. Jag menar, det är hon, vad ska man säga, hennes bristande förmåga som förälder under min barndom, det tog hon ju igen med råga, till exempel genom att vara mormor till Olga liksom, på ett så extraordinärt liksom, närvarande sätt. Både rent praktiskt, liksom, att hon var i stort sett gratis barnvakt åt mig liksom, 2-3 dagar i veckan och bara var liksom så engagerad. Och det var hon ju alla barn. Mm. Och hon fanns verkligen där för mig också när hon hade förmågan att vara där.
Hon tog igen det liksom.
Hon tog igen det. Hon hade liksom sina 15 sista år i livet från att hon var 50 fram tills att hon dog. Och det är ju ganska vanligt att kvinnor med bipolär sjukdom blir mer liksom stabiliserade stämningsmässigt efter klimakteriet. Och det, så var det ju verkligen med mamma. Hon mådde ju skitbra sina 15 sista år. Men sen hade hon ju sitt hjärta. Hon hade liksom fysiska problem. Och sen gick hon in i jättedjup depression när hennes syrra dog. Den sista syrran. Så då mådde hon, och den varade ju liksom tills att hon dog. Så att, nej men både och liksom. Men de är inte okomplicerade. Du hade ju en mamma som ändå verkade vara väldigt okomplicerad. Men
sen
kom ju den där jävla sjukdomen ändå. Oavsett om det är bipolär sjukdom eller fucking cancer, så kommer den där och tar dem ifrån en liksom, precis när du kanske hade behövt henne som mest. Ändå. Det är liksom... Ja, fy fan.
Det är några grejer som du och jag har pratat om. Man måste liksom försöka lära sina barn att ta hand om sitt eget hus. Ekonomi, ansvar för att vara en schysst person. Och för det ena får man genom att se sina liksom föräldrar som förebilder, att de är bra människor. Men allt det andra, det praktiska och det här med ekonomi. Att så här, det är så många grejer som jag tänkte, så här, men gud, varför ringde jag inte bara då och frågade hur det skulle gå till då om jag inte hade bostadsrätten hit och dit. Det fick jag liksom aldrig med mig. Och det tror jag handlade om att min mamma tänkte att jag finns alltid här. Och vi tänkte också det. Så det tycker jag,
ja, men jag tror också det är sjukt mycket en klassfråga, tror jag. Att så här, fan, du kom från arbetarklass. Vad kunde de om så här, aktieplaceringar? Och,
men mamma alltså, gjorde ju inte det. Farmor morfar och mormor, de höll på mycket aktier. Det kom hit
men tror du inte att det var så här, vad ska kvinnorna ha med det att göra då?
Men hon var ju liksom bankutbildad. Jag tror bara att det handlade om att liksom, hon var för ung och vi var för unga. Och jag tror inte hon tänkte så här att... Det där får vi ta lite senare, liksom, tror jag vi alla tänkte. Jag hade ju fan precis slutat gymnasiet. Jag skulle så här, hålla på och spara till... Det var inte så då. Det var sedan början på 90-talet. Det var väl ingen som... Det var börskrascher liksom, för första gången. Folk började bry sig om pengar. Det var ingen som hade gjort det innan. Och det tycker jag också är så jävla sorgligt. För att fram till 90-talet, liksom 2000-talet, så var det ändå en utjämning av... klasser och inkomster. Och nu så här, senaste 15 åren så har det blivit liksom värre än någonsin i Sverige. Det har blivit liksom tydligare klassamhället. Så här, kvinnor på Lidingö lever 6 år äldre än kvinnorna i övre Tornio. Det är så här, allting dras mot tillbaka till ett vidrigt klassamhälle. Och det tycker jag också känns så här, vad fan? Det är ingen som pratar om liksom. Det får bli vår nästa debattfråga, tycker jag. Klassamhället. kanske det vi ska göra en dokumentär
verkligen.
Om.
Verkligen. Ja, men framförallt så verkar det vara så här osexigt just nu. Och framförallt så skildras ju inte det i media längre. Man är liksom inte intresserad av att undersöka det och lyfta fram den typen av studier som görs och sådär. Man får ju en hint här och där, men det verkar inte intressera människor. Det är vad folk inte vill veta liksom, utan så här, nej, men nu har vi ju en stor bred medelklass som vill fortsätta konsumera och leva gött på lånade pengar och åka liksom till Thailand för... Nej, men jag spår precis som du att det kommer inom de närmsta 5-10 åren så tror jag att det här kommer vara den hetaste politiska frågan i Sverige.
Mm.
Vad som händer med vårt jämlika Sverige.
Precis. Faktiskt. Så det är en hommage till våra pappor kan vi säga.
Till din pappa.
Mm.
Ja, jag tycker att det är så fullständigt overkligt för att jag tänker mig alltid honom sittande i sin fåtölj i din lägenhet på något sätt. Det känns som att han skulle kunna vara så här stående inventarie där.
Ja.
Satt där och käkar med lite chips med runt en bit ost på liksom, och en liten god kopp kaffe. Alltså,
ja, och så klagar verkligen. Lite på att jag inte köpt tillräckligt god skinka. Jaha, ja. Fanns det inget annat bröd? Man bara, jag var ju också väldigt irriterad på honom. Det går ju inte att komma ifrån.
Vem fan är inte det på sin pappa?
Nu ska jag gå och äta
du måste liksom fan, jag är så glad att du känner dig hållen av alla som finns kring dig. Det är nu det visar sig också vilken älskad person du är liksom. Du har ju en hel, det tror jag du har fått från din pappa faktiskt, att du är väldigt alltså du är så jävla social och älskar dina vänner, och det är det du får på något sätt betalt för nu.
Det kör ju som en payback time.
Ja. Ät din lasagne och försök att ta dig igenom den här veckan också. Alltså det som jag tycker också är så här en sån jobbig, vidrigt jobbig grej, det är att man är mitt i en stor existentiell kris. Man har förlorat den som älskar mest på hela jorden, och då ska man förväntas ta tag i så här praktiska grejer.
Jag vet.
Rensa och så här. Det är så bizarrt att så här sitta och åka till så här Katrineholm och alltså dra igång sin kognitiva liksom så här planeringshjärna. Och så här. Det är helt sjukt. Jag vill att du ska veta att du behöver hjälp. Jag vill att jag ska liksom följa med dig och rensa och plocka och grejer. Så för att hojta
men det är
till.
Också så sjukt. Det blir som att avsluta hans liv med en liten Kafka-roman. Ta reda på var hans bil står, hans cykel. Det är inte ens upppackat. Han bodde i den där lägenheten i 3 dagar. Alltså, det är helt absurt. Så jag ska säga, detektivarbetet Södlund. Så här, ursäkta, är någon som har sett Körs lilla bil? Ursäkta, jag vet inte ens vad han liksom, vem som äger hans läger. Ja. Det är så märkligt. Men nu ska jag gå och käka lite lasagne och titta på de fina blombuketten jag fick av dig. Puss och kram.
Ja, vi hörs.
Puss,
puss. Ja,
puss, puss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.